I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Måndag 18 mars när det här avsnittet släpps. Vi spelar dock in det ett par dagar innan. Lagspecialerna rullar vidare inför den allsvenska starten och turen har nu kommit till HBK. Och då har vi såklart med oss Musko i studion. Hur är läget?
Ah, det är fint. Det är riktigt fint.
Du, nu hänger jag ut det här då, men du sa för bara sekunder sedan att okej, måndag släpps det. Då har vi precis blivit klara för finalen i Svenska Cupen.
Ja, men det ska ju vara någon stor skräll. Känner jag. Och det är väl HBK mot Malmö FF då.
Ja. Det är Schrödingers cupfinal. Antingen är man i den eller så är man inte i den.
Nej, så är det.
Just nu så, ja, verkligen.
50-50.
Mm. Men man vet ju aldrig, liksom Örjan Svall på tidigt på våren är ju inte något drömmotstånd för någon liksom. Så att man ska aldrig säga aldrig.
Nej, alltså ni visade ju förra våren när storlag kom på besök. Malmö FF avgjorde mot er i 96 eller vad fan det var i fjol. Så att nu ska vi inte fastna för mycket i den matchen. I och med att den har spelats när det här avsnittet släpps. Så det blir ju dåligt innehåll.
Verkligen,
men
verkligen.
Det är där vi är tidsmässigt i alla fall. Så att man har med sig det i det här avsnittet. Att saker kan ju hända under de här dagarna och så vidare. Men vi ska prata om Halmstad. Det är ju ett lag som till slut löste ändå fjolårskontraktet. Enkelt är väl ta i, men ändå relativt bekvämt till slut. Vi ska börja i den änden, en liten recap på 2023. Vart vill du börja någonstans? Minns du liksom vad du gick in med för förväntningar på fjolåret?
Ja, jag minns tydligt vilka förväntningar jag hade var att vi skulle bara hålla oss kvar. Det var mina förväntningar. Jag minns att jag satt här i den här podden och pratade om att jag stack ut hakan och sa att vi kommer komma före degen, vi kommer komma på 10:e plats. Se upp för Phil och Fosa ge. Och det var typ det, de förväntningar jag hade för den här säsongen. Och det visade sig stämma ganska bra när vi summerade förra året. Mm. Sen så började ju vi på ett sätt som jag inte hade tänkt. Vi spelade väldigt bra fotboll från egentligen våren fram till sommaren. Visst, någon dipp här och där med några matcher med förlust. Men liksom var uppe och hängde på en femte plats och spelade bra fotboll mot bra motstånd. Hade lite sämre dagar mot de lättare motstånden. Och sen så mynnade det ut i ett klassiskt HBK-spel, klara sig kvar. Och sen när det var näst sista omgången så var vi ju klara. Så att det är ganska mycket som jag tror man förväntade sig av HBK. Att vi klarade oss kvar, men det var med sista omgången kvar.
Det var någon match där, var det mot AIK väl, så där Marco Johansson kastade tillbaka er in i bottenstriden med utvisningar och straffar och grejer, eller hur det nu var. Det var där någonstans dansades det lite på någon linan då, va?
Verkligen så. Vi hade väl typ 5 matcher utan vinst i den, varav började eller avslutades med liksom en 5-0 torsk här, och alltså det var, vi spelade svindåligt mot BP, kommer jag ihåg, på borta på Grimsta, och nej, men så du har rätt, Hannes, det var liksom en period av dåligt HBK-spel, men som
klassiska
sen...
0-5 mot Varberg.
Ja. Exakt.
Det var så störigt, för att jag minns det väldigt väl, för att som, när man spelar fantasy har man liksom koll på lagen, att vad går de in i och ut ur för perioder, och då hade HBK haft ett ganska tufft spelschema, så jag hade inte haft några HBK-spelare, så skulle de ha de här 5 lätta matcherna i rad. Då wildcardade jag och tog in 3 HBK-spelare. Så blev det 5 raka torsk var, och en var 5-0 mot Varberg. Då tappade jag ju hela min säsong i fantasy där. Så att jag har ju en lite törn mot HBK sen dess, faktiskt, måste jag säga.
Ja, jag fattar.
Men... det är nog många som har som ligger fantasy visserligen.
Ja. Ja. Det är svårt, även i och med att i dagarna har ju årets fantasy, så att säga, släppts. Halmstad känns som ett ganska svårt lag ur fantasy-aspekten.
Det fyller ju given. Annars är det ju bara...
ja, men han gör ju inte så mycket poäng. Ja, nu gjorde han mål mot BP i kvartsfinalen av Svenska Cupen, absolut. Men svårt lag på det sättet. Men för att stanna lite till då i 2023. Som, alltså jag gissar att du ändå på något sätt, när du bara på det stora hela blickar tillbaka och minns tillbaka. Alltså det var ändå ett år som ni löser kontraktet. Det var, ni fick se ganska många nya unga spelare ta plats och sen slussas ut i Europa. Det var dessutom ett år där, som vi har pratat om i våra vanliga avsnitt av Totosvenskan, ett år där läktarna fylldes och levde på ett sätt som jag inte kan minnas att ha gjort på Örjans Vall tidigare. Så att på det stora hela, mycket positivt, gissar jag.
Alltså verkligen, och jag kommer att visa att i slutet av säsongen, jag tror jag gav med Svanens konstiga betygsskala, jag tror jag gav dem en 7 som väl godkänt. Nej, vi har toppen säsong på så många sätt, jag tror från kansliet ner till sista gubben under silvergranen på Örjan tyckte nog att det var en väldigt bra säsong. Med det du säger, inte bara på plan, det fanns liksom toppar som inte jag sett på väldigt länge med HBK. Vi hade en Ahlstrand som glimrade till ibland, som var liksom den där extra spelaren tillsammans med Dr. Phil då, såklart. Och att på läktaren, som du säger, jag har aldrig varit med om det. Jag har ändå följt HBK i snart, vad fan blir det, 25 år liksom. Och har aldrig varit liksom närheten av den här hypen där kring Halmstad bollklubb. Liksom. Och det är liksom, jag tycker det är, du säger det helt rätt, det var en toppen säsong på många sätt.
Alltså det var ju ändå, så det har vi konstaterat, en säsong där det var, för att prata som en väldigt gammal man då, upp som en sol och ner som en pannkaka-känsla. Har man gjort analysen hos er, vad var det som gjorde att det gick jävligt bra när det gick bra, och vad var det som gick jävligt dåligt när det gick dåligt? För att det måste man ju på något sätt bygga på inför årets säsong för att se hur den ska bli, om man ska ta historien in i framtiden, så att säga.
Ja, men så är det. Och den analysen har man väl tänkt på ganska mycket. Vad svaret är på den frågan kan jag inte riktigt ge det. Men det som jag känner att, som kanske, vi började ett spel på ett annat typiskt HBK-spelsätt när vi drog igång säsongen. Och det var ganska lyckat. Och sen så när det började gå emot oss lite, då hamnade vi lätt i det här gamla spelet att liksom bara sjunka ganska lågt och liksom ligga och vänta bara. Och då straffades vi ganska hårt, framförallt mot lag som jag tycker ska vara under HBK i en tabell, typ som BP eller Varberg. Och då, jag tror att det var där, för sen gick de ju tillbaka att nu spelar vi bara gammal HBK-fotboll. Det var ingen mix mellan någonting. Och då började det se bättre ut i försvaret. Vi började göra våra, peta in våra bollar liksom. Och jag tror att det kan ha varit någon sån grej, i alla fall utifrån min analys, att man vågade och ville, och sen när det inte riktigt gick så gick man inte helt tillbaka, utan man var någonstans mitt emellan. Vi ska fortfarande kvar Ahlstrand som en fri gubbe liksom, men det funkar inte om inte allt annat är på den
målningen. Antingen eller, så att säga.
Ja, precis. Och jag tror i alla fall att, eller så är i alla fall min analys över att det var det som jag var mest frustrerad över när jag satt och tittade på det, att det är ju varken eller. Så att, ja, jag tror det i alla fall.
Och för att på något sätt gå vidare från 2023 till i år då, om man kollar på det som har hänt i truppen, så just nämnde då Erik Ahlstrand har lämnat, Kasper Karlsson lika så. Det är väl de två stora tappen då, framförallt Ahlstrand får man väl säga. Hur trygg är du i truppbygget till 2024?
Jag vill slänga in Malcolm Säfqvist där, såklart, absolut, också, som är ett tungt tapp. Nej, men jag, förlåt, vad var din fråga? Jag tänkte bara på Malcolm.
Ja, men hur trygg du är i truppbygget till den här säsongen?
Jag är väldigt trygg. Jag hävdar ju fortfarande att det här är ett av de bästa fönsterna som HBK har gjort. Att vi har fått in spelare på framförallt de positionerna som jag tyckte att det har saknats lite. Och det är på våran vänsterback som inte har känts så livsfarlig direkt, när vi har då Dr. Phil på högerkanten. Nu har vi fått in Vinicius från Varberg som har börjat det här året strålande. Jag tycker han har varit en av våra bästa spelare.
Spektakulär.
Han är inte oäven för det offensiva spelet.
Nej, verkligen inte.
Framförallt nu mot lite BT dåligt senast. Att jobba hem ibland.
Nu mot BT senast såg man han var sugen på att få på 2-0 där han sprang så in i helvetet upp, men inte så mycket ner.
Alltså jag minns när vi hade med när han fortfarande var kvar i Varberg då, och när även Oliver Stanisic var kvar i Varberg, så hade vi med honom. Det var efter matchen mot Blåvitt tror jag, på Gamla Ullevi, som ju Varberg vann.
Såklart.
Minns jag det om den matchen också.
Vi börjar redan nu.
Jag gillar att vi dissar Göteborg lite i HBK.
Ja, det måste vi göra. Det måste vi göra. Nej, men då kommer jag ihåg att vi pratade med Stanisic om Vinicius, att fan, han har någonting. För det var i alla fall första gången som jag typ hajade till på honom. Och då var ju Stanisic inne på det, att det är ju en ruskig bollbegåvning och en, ja, men just spektakulär spelare. Men han var ju också tydlig med att det finns en anledning till att vi spelade en treback bakom honom, så att han hade täckning bakom sig. För att det kan öppna upp sig, men det kan också hända väldigt mycket framåt.
Ja, och det är det som jag tycker, liksom, om man drar det i sin helhet med Vinicius, är det som du säger, att han, vi får lite mer nycklar med honom framåt. Att vi kan, förra året så var det ganska stor övervikt på högerkanten, om man ska räkna från ett backperspektiv, att vi hade Phil som sprang upp och ner från den, i den korridoren. Nu har vi Vinicius som ger oss en helt annan dimension. Vi har lite annat att spela med. För Marcus Olsson, även om jag inte älskar honom som fotbollsspelare, så gör vissa det. Och framförallt Haglund har ju spelat honom mycket, för att han stannar ju på mittplan oftast. Och det kommer ju inte Vinicius göra direkt, utan han kommer ju vilja vara med och stångas där framme. Och det ger oss ett antal nycklar som vi inte haft innan på ett tag i HBK. Men som du säger, det blir ju övervikt då mot den bakre delen. Och där har vi ju både Baffo och vi har Ante G som har massa rutin och har gjort det här innan. Och sen så har vi bakom dem en jäkligt bra fotbollsspelare som jag hoppas får mycket chans i år. Och det är Valentin, som jag tycker är någonting. Han är liksom en HBK-fostrad spelare och känns väldigt redo när han får chansen. Så att,
fick väl starten mot Värnamo i omgång 2, jag gruppspelade på bekostnad av Ante.
Ja, och de klassiskt Haglund att de liksom roterar runt så att alla ska få spela. Och men även när han kom in förra året så tyckte jag att han gjorde sitt jobb väl, och han känns jävligt spännande. Så backlinjen tycker jag bara ser bättre ut det här året. Dessutom har vi Kurtulus lillebrorsa som står i startgroparna och vill hoppa in. Som har fått tumman upp nu från akademichef att han ska vara redo.
Ni kör hårt på lillebrorsorna.
Ja, det är mycket liksom bröder i HBK. Ja. Så just backlinjen tycker jag ser väldigt mycket starkare ut.
Musko sitter och hoppas på att Malmö har tröttnat på Martin Olsson nu, så HBK kan bara hämta hit honom. Ja.
Nej, tack.
Han har inte så mycket att göra nu ändå. Tappe, vad säger vi om det här smeknamnet Dr. Phil? Är det bara härligt, eller är det också lite töntigt, eller?
Alltså det var ju härligt de tre första gångerna man hörde det, och sen
nu har jag hört det tre gånger här idag bara.
Men så är det med alla lite sköna smeknamn, att man blir snabbt trött på dem. Men jag kan unna det, för att jag förstår att man älskar honom. Liksom.
Men för mig är det ju inget smeknamn, utan jag säger ju alltid Dr. Phil. Liksom. Det är så också jobbigt att säga Phil och Fosu Aje. Vilket man har märkt att alla kommentatorer också har svårt med typ alla HBK-namn. Men jag kan köpa det, men för mig är det givet Dr. Phil.
Ändå värt att markera lite. Va? Det är inte så att det får räcka någon gång.
Gav man tillbaka för att vi påminner om
det. Det kommer nog fler gliringar.
Det är absolut inte så smeknamn funkar heller, att det slutar vara ett smeknamn, för man säger det ofta.
Det var ett väldigt konstigt tänk. Ofta är ett smeknamn ihängande, så att säga. Ibland har vi listigt, till och med. Vi får se om jag kallas för Agge eller Spången tills jag dör, eller om vi ska mygga av det också, helt enkelt. Vi rör oss vidare till tränaren, och där är ju Magnus Haglund, en av, ja, det är knappt handfull nu tror jag ändå i Allsvenskan som är managers i Halmstad, Pelle Olsson vid hans sida. Vi har ju diskuterat de båda herrarnas status eller situation eller vad man säger i HBK, där du har väl inte, och är väl kanske fortfarande inte, eller helt övertygad om att det här är rätt person att föra HBK till nästa steg?
Nej, jag tycker fortfarande inte det, även om jag tycker att Haglund gör ett jättebra jobb och Pelle Olsson gör ett jättebra jobb med HBK, för att de gör ju det som HBK vill att de ska göra, hålla sig kvar i allsvenskan, kunna sälja spelare, liksom dra runder på ekonomin. Så att i det avseendet så tickar ju Haglund alla boxar i HBK-väg, så att jag fattar att man förlänger med honom. Men jag tror fortfarande inte att det är inte den fotbollen vi behöver spela för att ta det där nästa steget. Vi får se i år, det kanske är så att jag har superfel. Men för mig är det inte de två, eller den tränaren som ska tas ytterligare ett steg. I år har vi även fått in Lasse Jakobsson som assisterande. Och han tror jag kan bidra med jävligt mycket mer till det här laget. Men alltså Haglund sitter ju, så jag brukar säga att han har cement i bakfickan. Han sitter lugnt och tryggt i HBK-båten. Jag tror det ska krävas ganska mycket innan man väljer att kolla på något annat. Men som sagt, med bravur har de klarat allting som de har ställts krav på. Så att, jag kan inte klaga på dem, men personligen så är det inte mina favorittränare.
Nej, förlåt.
Lasse Jakobsson, det är väl en av Jan Anderssons gamla vapendragare?
Stämmer.
Det andas kanske inte, det är som att nu ska vi ta nästa steg heller? Eller?
Nej, verkligen inte. Men det andas är att han har ju ett öga för saker som jag tror Pelle Olsson och Haglund kanske inte har. Det här med liksom hitta de här råtalangerna. Han har liksom varit scout i flera år och liksom varit, plockat hem de här två islänningarna till exempel som vi har fått i HBK också. Två nyförvärv som ser väldigt spännande ut. Och jag tror att han kan se HBK på ett annat sätt nu när han kommer in lite från sidan. Så det är det jag menar. Sen att det andas ju inte modernt, härlig, svängande fotboll. Det håller jag med om. Men samtidigt, jag tror för HBKs del så tror jag det också en bra värvning inför den här säsongen.
Ja, och jag är med dig på det stora hela vad gäller tränarfrågan också. Det är inte heller riktigt min typ av fotboll eller min typ av tränare egentligen, om man bara ser det liksom så. Men jag kan också förstå klubben, att man känner att okej, men nu löste vi det vi skulle lösa i fjol. Men i år kanske också ändå, vi lär väl komma in på det också, men så här, i år kanske också är ett år där det är, men vi ser till att lösa det i år också, kanske med, vad vet jag, 5 poängs ytterligare marginal. Då har vi på något sätt kommit tillbaka, blivit stabilare, inte upp och ner som det var förra vändan, utan då har vi stannat kvar 2 år i rad. Sen kan vi börja utveckla ett annat typ av spel, en annan typ av fotboll. Vi har pratat lite redan nu om de unga spelare som också har börjat komma upp nu. Vi har en lillebror Hallstrand som säkert kan bli hur bra som helst, börja sälja spelare, få in kapital och så vidare också. Så det känns väl kanske som att Halmstad, alltså om planen är så, då kan jag skriva in mig på det. Att säga, men fan, kör 1 eller 2 år till. Bli ett stabilt allsvenskt lag igen. Och sen börja utveckla sig och bygga vidare från det Haglund och Pelle Olsson har byggt upp.
Och där är jag helt med. 2 år.
Ja, alltså, det har vi ju sagt. Han är ju där om ett par år.
Men där, alltså, jag låter ju liksom schizofren, men där är jag helt med dig. För det är det jag vill också. Jag vill att HBK ska etablera sig i allsvenskan. Och jag tror att Haglund, och han kanske är den bästa tränaren just nu för att göra det. Men för att ta det där ytterligare steget så tycker inte jag att han är det. Men alltså, för att HBK ska bli en etablerad klubb och stanna kvar gång på gång i allsvenskan, så är han ju superbra. Han har ju tydligen visat att han klarade att hålla oss kvar den här gången. Man hoppas ju att han klarar det, för att det är det viktigaste i år igen. Jag skiter om vi blir klara efter en kvalseger mot något brunkargäng, Utsikten eller vilka man än vill möta. Jag bryr mig faktiskt inte. Så länge vi bara spelar allsvenskan nästa år, det är det viktigaste det här året. Och det tror jag att Haglund är rätt man att fixa.
Men utifrån det vi har fått se hittills då av försäsongen, som sagt, vi spelar in det här ett par dagar innan semifinalen hemma mot Malmö FF, men att bara gått till sin första cupsemi på 20 år tror jag att det är någonting sånt. I den stilen, det är ju såklart mycket väl godkänt, får man ju säga, bara rent krasst så. Men rent spelmässigt då, det vi var inne på, att man inledde 2023 på ett sätt, alltså med kanske en mer fröjdig fotboll mot vad man kanske har varit van med att se Halmstad spela. Men gick tillbaka i alla fall lite grann under hösten när resultaten började gå emot och så vidare. Av det jag har sett hittills så är det väl lite mer basic fotbollen väl? Eller vad tycker du rent taktiskt?
Jo, men det tycker jag. Jag tycker att det är lite mer liksom klassiska HBK. Dock med att vi har liksom kryddat till med lite individuell spets mer. Vi har då, som vi har varit inne på, Vinicius, och vi har Phil som var med förra året. Och sen likadant att vi får in Birnir som är lite mer bolltrygg och utmana lite mer. Jag tycker att Alamari gick inte att känna igen förra året, utan jag tycker att han har börjat den här säsongen fan så mycket bättre och ser jävligt vass ut och liksom får vi in hans spetskompetens med fasta situationer och bra crossbollar och sådär, så har vi ytterligare ett vapen till som jag tycker vi saknade lite förra året. Och sen så liksom taktiskt så ser det ganska HBK-aktigt ut. Men man har kryddat det med lite individuell briljans. Och också tycker jag att det är viktigt att poängtera att vi hade liksom två stycken nykomlingar på topp förra året i Allsvenskan, i Granatorna, i Mohammed. Och de sprutar väl in 18-19 baljer tillsammans en första säsong. Att de får kontinuerligt se jag också som en ny krydda i den här startelvan.
Man är lite sugen på att stanna en sekund på Alamari. För vi pratade om att man kände att det kanske fanns läge för honom att leta sig bort efter mästerskapen. Och att så här, han var inte riktigt där man ville förra säsongen. Men jag tycker också att än så länge i cupen och sådär. Alltså, han ser ju typ bättre ut än någonsin. Alltså.
Jag håller helt med.
Lite oväntad utveckling över vintern tycker jag faktiskt.
Ja, nej, men, och det märktes ganska tydligt tyckte jag när han kom tillbaka från asiatiska mästerskapen till försäsongsläget. Att han hade liksom fått tillbaka lite, spelat till sig lite självförtroende. Och man ser hur jävla viktigt det är liksom att ha det. Mm. Och han har ju varit liksom en bra spelare, inte dålig.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta det lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alltså han har alltid liksom mycket hjärta och sådär, men när man har saknat det där lilla, men nu känns det, och likadant nu senast när han liksom hade kaptensbindeln på armen och tyckte att han var så jävla bra och liksom ledde laget och är framme och pratar med domaren och hjälper folk upp och applåderar när folk ska liksom ha gjort en bra rusning och liksom, han känns, ja men som, jag tycker det är en på nytt födelse och jag tycker att han är svinbra verkligen.
Men bara innan vi lämnar tränarfrågan då, nu gick jag in och kollade på er allsvenska start. Det är ett jävla bra schema inledningsvis, så nu borde ni verkligen ta ett par poäng. Men om Halmstad ligger botten tre när vi går på sommaruppehåll, tror jag att Haglunds är säkert?
Ja, fy fan. Svår fråga.
Man kan ju såklart ligga på botten tre på olika sätt. Du kan ju ja. Stå med 2 poäng eller 12 av 4 poäng upp verkligen. Till sjätte plats.
Nej, men liksom. Jag tror att förra året så, när det började gå lite knackigt, det var första gången jag hört att så här, Haglund inte jätteuppskattad i HBK-kretsar, alltså på de som styr klubben. Men i och med att han löste det så tror jag att de kommer ha en jävla massa tålamod med Haglund och Pelle Olsson. Så att jag tror att skulle vi ligga där innan sommaren så tror inte jag att de hänger löst faktiskt. Jag tror att då har de en halv säsong till på sig att bara lösa det där kontraktet. Och jag har svårt att se att HBK kommer göra sig av med Haglund. Om det inte skulle vara så att vi har 0 poäng efter 10 omgångar.
Alltså står det på 0 poäng efter att ha inledat serien med Sirius, Blåvitt, VSK, BP, Bayern hemma, Värnamo, Kalmar, Mjällby.
Nej.
Då. Det är en otrolig start.
Halmstad leder ju allsvenskan efter 7 matcher.
Ja, de måste ju nästan göra det. Alltså ni måste ju göra som ni gjorde 2020.
Ja, antingen leder de efter 7 omgångar eller så åker de ur.
Det är långtidsspelare.
Det som är problemet med HBK är återigen att vi är mycket sämre mot sämre motstånd. Och därför, så när du läser upp det där spelschemat, så blir jag också lite nervös över att vi ska liksom, ja, att man ska se det som ett bra spelschema.
Ja, det är liksom, man kan se det på olika sätt. Kollar vi avslutningen så är det Bayern, Sirius, Häcken, Djurgården, AIK.
Fattar du vad skönt att kunna ställa till dig i slutspel, liksom i slutet, alla de här klubbarna.
Så här är det.
Låter som toppenmatcher tycker jag.
Mm. Halmstad leder efter de omgångarna och åker ur.
det är en lång tid. Vi får se, vi kommer
den dit. Är ju väldigt fin alltså. Ja. Som... sen motsatsen till Sirius förra året där vi pratade om att de kommer ta typ 0 poäng första 8 men sen lösa den ändå. Det här är liksom motsats för alla, alltså att leda serien efter 8 omgångar och åka ur allsvenskan. Fan, jag ska in och kika och så till om vi kan få den.
Vi får göra det helt enkelt. Vi rör oss vidare till stjärnan.
Oj, det här, jag fick ju mallen här utav er innan jag kom hit och svårt att hitta den där givna stjärnan tycker jag. Tyckte att det var ganska givet förra året med Ahlstrand och Phil då i viss mån. Men jag har väldigt svårt att hitta stjärnan. Och jag tror att det har att göra med att HBK är lite som vi pratade om igen. Gamla HBK. Det har aldrig liksom funnits en riktigt, riktigt, riktigt stor stjärna på det sättet.
Dusan Djuric.
Ja, men typ Dolle. Vi har Fredrik Ljungberg. Sead Haksabanovic till en viss del. Och sådär, men det har liksom alltid varit ett kompakt, bra gäng och det känns så nu också. Men jag är svinsvårt med den punkten, men jag tror att står det rätt, och stjärnor är oftast folk som gör poäng såklart, så tror jag att Naim Mohamed skulle kunna vara en av dem som pillar in ganska många bollar den här säsongen. Men det är också svårt att kalla honom för stjärna.
Ja, alltså han kom ju från division. Alltså han är inte den stjärnglansen på det sättet. Nej. Även om jag håller med om att han är ju även här under kuppen sett bra ut. Och jag tror att han kommer vara viktig för er. För mig utifrån sett, Tappar Jocke får väl fylla i eller så vad ni tänker. Men för mig är det Amir Alamari.
Mm. Alltså jag får ju ha då smeknamnet emot här ändå på något sätt. Ska man liksom sitta på smeknamnet Dr. Phil, då får man ju också bära stjärnan.
Men svårt att vara stjärna som ytterback. Det är någonting som skaver med det.
Ja, men han vred på ganska bra på kanterna och körde igenom rätt många. Det var det som stack ut när man såg hans spela. Bara wow, vad fan är det som händer där?
Ja, men så är det.
Då är verkligen. Man väl stjärnan tycker jag.
Ja, men jag tycker att Alamari har, alltså så här, han har en stjärnaura för att han, ja men så här, hela det som blev med IFK Göteborg och här under kuppspelet så skruvar han in en frispark och hånar Willem Löper i ansiktet. Han har liksom
aldrig mått så bra.
Nej,
någonsin.
Det förstår jag. Jag såg att det twittrade någon. Det var underhållande. Otroligt. Men han har byggt på sig en lite kaxighet och sen är han ju en av era bästa spelare tycker jag verkligen. Så att för mig och irakisk landslagsman, alltså så här, jag tycker ändå att han tickar i många boxar. Tappar, vad tänker du kring det?
Ja, men ja, det är, alltså, asiatiska mästerskapen lägger ju till något, men hans spelstil är ju ändå på något sätt, alltså, det är ju ett svårt lag att sätta stjärnan i. Ska vi säga att stjärnan från och med i sommar är Birnir och så får det vara någon annan fram tills dess då, kanske.
Jag gillar att han ser ut som liksom en klassisk Boman men ändå har ring i örat och lite pop för sig.
Ja,
vet, så, det är, han är ju liksom Islands Ronaldo.
Det vinner ju guld enligt vår kära vän Ingo.
Ja, det är, jag älskar Ingo. Ja.
Det är också det som är modgrejen i Halmstad, men han har ring i örat.
Ja, det är verkligen så.
Period liksom. Ja. Då är man kung på Tylesland.
Ja. Det är som att vara i New York.
Nästa kategori ser att du hade ett större urval, även om det känns som att det finns ett givet svar, nämligen på fanbäraren.
Ja, men det är svårt att undvika Ante G, såklart. Det är liksom... Han är ju HBK på så många sätt. Jag tycker ju att Ante G har sett lite svagare ut det här året jämfört med förra året. Men nu är det bara försäsong och Svenska Cupen och sådär. Men det går inte att välja någon annan. Det är liksom, Ante G är HBK. Och skulle man ta någon slags vice till honom, så har vi ju massa spelare bakom honom där som... bär laget. Där tycker jag Alamari är en av dem. Jag tycker att Allansson är en av dem. Jag tycker att Baffo i viss mån är en av dem. Så att det finns många, men Ante G är ju fanbäraren. Alltså.
Får ursäkta om jag jobbar hela tiden här nu, men är det inte Norrköpings fana han bär framförallt i så fall? Eller?
Nej,
där han har haft sina största framgångar.
Ja, han är också öppen med att hans sons stora dröm är att få stå på kurvan. Ja, det har han ju varit öppen med i intervjuer. Så att,
men för oss HBK så är han ju HBK-gud. För han började i klubben, han kom fram i klubben, han har återvänt i klubben. Sen vad han gjorde däremellan, det skiter man lite i.
Nu ska jag inte säga något mer taskigt, känner jag bara.
Nej, men det är absolut inte taskigt. Det är liksom, jag hör vad du säger, men för en HBK-are så är han
är väl,
liksom...
Är väl kanske, alltså jag minns att vi hade den diskussionen... när fan var det? Det var kanske efter fjolårssäsongen när vi pratade om hur få spelare finns som är så alltså stora ikoner i... två allsvenska klubbar.
Ja, han är typ en av de största i modern tid i båda. Det måste vara nästan världsunikt.
Men jag minns att du
pratade
om det.
Han har också spelat med... typ två olika livstidssäsonger.
Så att han liksom par år på sig.
Det känns som att hade Gustav Svensson kommit liksom, eller varit i Elfsborg i 4 år och vunnit guld och sen kommit tillbaka, då hade jag inte suttit och haft honom som fanbärare. Men det är olika.
Ja, men vi är också, vi kanske på det sättet en lite... en mindre klubb på det sättet. Han kommer liksom, han heter ju Ante G för att han är från Getinge. Och han är liksom stadens son på det sättet. Han hade kunnat säkert gå och vinna SM-guld med något annat lag. Kanske inte Göteborg, för då hade man ju inte älskat honom kanske. Men det hade inte spelat så stor roll vad han hade gjort, tror jag. Han är stadens... sådan son, och han kommer vara fanbärare.
Vi kommer inte hitta någon annan i alla
vi
fall.
Vi är ju på något sätt konstigt liksom blodsbandskopplade, att vårt guld är Jan Andersson och Ante G. Alltså
ja,
det är ju på ett sätt, våra klubbar har ju
Marcus
kopplats...
Rosenberg. Ja.
Ja, men, våra klubbar har ju kopplats ihop på ett väldigt konstigt sätt där. Liksom.
Verkligen.
Och sen finns det massor andra...
Har ni tackat Halmstad som stad?
Ja, men alltså, vi har Isak Pettersson, Sead Haksabanovic, alltså,
Erik Smith,
alltså det finns ju ganska tydliga band mellan oss och vår fina farmaklubb där på västkusten. Så att Halmstad kommer alltid finnas.
Det ska bli, jag längtar till allsvenskan början.
Fan, vad är det Halmstad?
Här sitter liksom en Norrköpingssupporter och en Blåvitt-supporter och hånar om man bara, så gott det.
Ja, men det här är verkligen...
Nu närmar vi oss.
Det här är verkligen som att Gurra skulle liksom podda med någon HTF-representant eller sådär. Så jag tycker det är ett fint avsnitt på det sättet.
Lugn nu. Nionde placerade Peking sitter och tuppar.
Gå vidare.
Ja, vi går vidare. Nästa kategori är talangen. Och där gissar jag att det inte är Ante G.
Det är inte Ante G. Nej. Det är det inte. Det är det verkligen inte. Nej, men det är också svårt, tycker jag. Jag tycker Albin Ahlstrand har sett jävligt vass ut.
Det känns som det givna valet.
Ja, men sen så har jag en liten bubblare som kommer där bakom, som är Alex Hall. Mm-hmm. Som fick hoppa in nu mot BP, som är en ung, lovande spelare som... har gått jäkligt bra i U19 och liksom sprutat in mål där. Och sägs vara väldigt långt fram trots sin unga ålder. Och,
position?
Anfallare.
Anfallare, ja.
Och jag tror att det kan bli väldigt bra substitut att byta in i slutet av matcher att han kommer in och är hungrig, för vi har Granat och Naim. Sen dessutom har vi ju Rasmus Wilson Paul som har sett lite sval ut. Och kommer liksom Alex Hall in där. Så att han höjer ett litet varningens finger för. Okay. Att det kan bli ett litet utropstecken på honom. Men framförallt så är det väl Albin Ahlstrand såklart. Han kommer in och tar nummer 10. Han har ganska stora skor att fylla. Han har redan varit med här. Och liksom, så att jag tror att han hoppas ju också.
Att enkelt för de som inte är jätteinsatta också att ja, men det var Anna Ahlstrand som var bra liksom, så fortsätter det bara.
Alltså. Exakt så.
På tal om brödra, ja, brödra spåret.
Verkligen så.
Men vad kan man ha för förväntningar på Albin då? För som du säger, det är uppsnackad mycket tack vare eller på grund av, eller hur man nu vill se det, det. Storbror Erik såklart, men har ju, som du är inne på, ändå självmant valt att ta tian. Har startat här under försäsongen och i kuppen och så vidare, men är ju fortfarande väldigt, väldigt ung. Vad är liksom, vad tror du, hur stor roll kommer han få i det här HBK?
Nej, men som det ser ut nu så verkar ju Haglund ge honom ganska mycket ansvar. Och jag tycker också, som vi har sett historiskt, att vi tjänar inte på att ge honom lite ansvar, utan han ska in i hetluften direkt. Och jag tror att han kommer få väldigt mycket speltid och förtroende i början av den här säsongen. Och jag tycker att han gjort sig förtjänt av det. Han har varit hypad ganska länge. Så det ska bli jävligt kul att se honom. Jag förstår ju många AIK-are som blir lacka när Jonas Kusi Asare försvann. Att man inte får se sina spelare på det sättet. Men att man får liksom inleda den här säsongen med en Albin Ahlstrand på plan. Han är ju startelvan varenda match hittills. Så att nej, vi ska ha stora förväntningar på honom, och framförallt som HBK-are är det ju nice att se någon som kommer från staden och liksom har varit där så länge och ska få liksom börja ett nytt kapitel i A-lags sammanhang.
Mm, ja, det blir spännande att se honom. Central mittfältare för de som inte har sett honom, så att inte riktigt den spelartypen som Erik var, mer en dribbler.
Nej,
och sånt,
alltså, han vill ju gärna spela till höger också. Mm. Och jag pratade lite med han för ett tag sedan och han känner ju själv att han är redo, och enligt hans brorsa då så är han ju mycket rörligare och har bättre teknik och sådär. Så att det är inte så olikt ändå mellan de två spelarna.
Fan, jag sa på tal om Erik Ahlstrand då, så ville vi ha med honom efter att han flytten blev klar till Tyskland och St. Pauli. Men det är inte Halmstad vi har att göra med längre.
Nej.
Det var inte så här, jag skrev till honom, fan tja, du, grattis och hej och kan du vara med? Och han sa, måste nog ta det med klubbens mediaavdelning.
Klassiska så första när de kommer först till sportklubben också, då är man inte så stor.
Nej, exakt. Så ge det på mål, så kan man säga, vi kör.
Annars är det så här, jag ska ringa till Annette. Hon sitter på kontoret.
Nu fick jag sitta och mejla direkt till någon liksom Niklas Raum som var sådär, nej, han ska...
Glöm det.
Ja, glöm det. Vad sa du att det hette?
Får jag ta ett litet stick på ändå? Eftersom ni pratar nu om Dr. Phil. Och så nämnde ni också Jonas Kusi Asare, vars pappa är Jones Kusi Asare.
Dr. Jones.
Dr. Jones, så vi har alltså en relevant sätt att ändå prata om Dr. Jones och Dr. Phil i samma avsnitt.
Ja, det har
något. Och nu slutar jag med det. Yes.
Bra, Jocke. Det är därför du är här. Yep. För att du ska
där är du starkast i Sverige. Alltså, där ska man vara tydlig.
Idiotiska stickspår.
Ja, men riktigt bra idiotiska stickspår. Där har du din USP verkligen.
Ja, så är det. Innan vi börjar runda av så ska vi ta vår långtidsspaning som vi har tillsammans med vännerna på ATG. Alla våra långtidsspel kommer att finnas på atg.se/toto, men man måste vara 18 år för att spela och inte problem med spel, för då har stödlinjen.se allt man behöver veta. Men Tapper, här har vi kollat på ett individuellt spel.
Ja, och det här är spik. Det här sitter. Det är över 7,5 mål av Naim Mohamed, och det är en ganska lågt satt lina tycker jag, för jag tror att han kommer överraska rätt rejält i år. Och med det spelschemat HBK kan man nästan räkna in att den här är in innan sommaruppehållet, så att det är lugnt. Över 7,5 mål av Naim Mohamed. Jag får ju fråga Musko som är den som har bäst koll.
Det gjorde känns... ju 8 i fjol, så han
ser mycket bättre ut.
Ja, och startade ju långt färre matcher i fjol än verkligen vad han kommer göra i år.
Mm, så
att det är ju ett favoritspel får man ju säga.
Eller spik.
Ja, det skulle jag absolut säga. Jag ryggar direkt kan jag säga.
Och grejen är att sådana här målskyttsspel i lag som kanske fördela målen på mindre spelare som jag tror att Halmstad kommer göra i år. Jag tror att han kommer göra rätt mycket av dem. De brukar vara ett högt oddsatt också för att oddsbolagen utgår från okej, Halmstad kommer inte göra så mycket mål. Det gör att det blir mindre chans för anfallaren att göra det och sådär. Men det kan ju snarare vara tvärtom på riktigt. Att han kan göra 12 medan han bara kanske hade gjort 6 stycken om han spelar i Hammarby. För där finns det fler som gör det. Så att jag tycker att målskyttsspel på de här lite lägre tippade lagen eller ansedda lagen, de är alltid vassa. Så att nej, Mohamed över 7,5.
Jag ska skruva upp det till och med, över 10.
Ja, det, man kan, vi kanske släpper 2. Ett över 7,5 och ett över 10,5 med högre odds.
Och sen släpper ni ett tredje att Ante gör över 1,5 mål den här säsongen.
Ja, där spelar jag med under.
Får jag slänga in en till eller? Bara för, som spaning också med ett tips här då. För jag tycker att backlinjen är ändå Halmstads bästa del på något sätt. Nu kanske det är Vinicius lite emot här nu då, men då har man dessutom adderat Tim Rönning i mål. Som jag tror kommer göra otroligt mycket för den mål.
Minst lika bra som Malcolm Nilsson säkert
100%.
Säger.
Jag tror att han är bättre.
Ja,
och jag skulle säga så här, Halmstad är inte långt ifrån att kanske vara ett av lagen som släpper in minst mål i hela allsvenskan. Så det skulle man kunna spela på att de släpper in minst mål i allsvenskan.
Och det är inte dumt. Senast vi var uppe så var vi väl näst de som hade släppt in näst minst. Tror jag.
Ingen vågar ta ordet färskt i sin
notering. För det är inte ett riktigt ord.
Nej, och det går inte att säga på min dialekt heller. Så att det
kan vi få ett
fast.
Ja. Fast. Härligt. Ja, men ni hör, vi har lite olika tankar om HBK. Vi ska som sagt börja runda av. Fråga bara snabbt till Jocke och Tapper. Löser de kontraktet?
Ja. Jag tror att det kommer dansas runt kvalsträck.
Det skulle kunna bli kval, faktiskt. Vi pratat om det i de tidigare två avsnitten, att jag tycker plats egentligen 10-11 till 16 är väldigt svår i år. Jag tycker det är mycket jävligt jämnt där i mitt. Sen kanske du tycker Halmstad kommer högre upp än så, det vet inte jag. Men jag kan se Halmstad komma 11, jag kan också se Halmstad komma på kval. Liksom. Så att, jag tror det kommer dansas där som du säger, men jag tror att de kommer klara det ändå till slut och komma så här 12, säger vi.
Vi är klara i omgång 28. Det är det enda jag vet.
Sen det blir 12, va?
Taget. Ja, absolut.
Och så regnar det hela juli på Tulsan.
Ja, det hoppas vi också.
Alltså, jag blir ju årets Jocke. Blåvitt fick
årets charterturist.
Ja, men så här. Alltså, hör på detta nu. Ni fick ju till slut, efter många år, Halmstad på sommaren. Alla var jätteglada och lyckliga. Och fan vad kul det ska bli. Tulsan och hela köret. Pissregnade väl, det var typ 12 grader.
Ja, alltså det ordnade upp sig, men det såg riktigt mörkt ut ett
tag. Jag följde
det. Det var inte den dunderdagen i alla fall.
Nej, det var det inte.
Jag skickade bilder till Jocke, kom ihåg, för jag åkte också ner och kollade på matchen. Ja. Så här, bara, nu är det mycket regn på gång. Fy fan vad gott det är. Så, här, så lite sol på västkusten som möjligt.
Ja, men och i år då så fick ju AIK Halmstad mitt i juli. Och låg ju preliminärt då den 15 tror jag, vilket är dagen efter, en måndag vecka 28 eller vad det är. Dagen efter EM-finalen, EM som vi kommer jobba med på ett eller annat sätt här på kurs 6. Kommer mer info om det här under våren. Men jag tänkte, ja men perfekt, då jobbar man ner EM-finalen och så första dagen på semestern, Halmstad borta liksom. Fan vad trevligt.
Låter som en dröm.
Flyttades ju såklart, så det är krock med EM-finalen. Så jag kommer väl antagligen börja missa pisset. Så att, skit på er.
Ja, det unnar vi dig,
Ja, tack så mycket. Hörrni, det var Halmstad bollklubb. Vi är tillbaka imorgon igen. Då ska vi prata om
IFK Göteborg, va?
IFK Göteborg. Härligt. Vi säger så. Tack för att ni lyssnar. Hej då.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.